Okay. Jag ber om ursäkt i förväg ifall det blir lite längre än vad det borde vara. Jag borde ha frågat någon att läsa första 13 verserna, men jag kan göra det själv. Det funkar också. Så gå med mig till Nehemja kapitel 5. Och det är sidan 709 i lånebiblarna. Nehemja kapitel 5, 709 i lånebiblar. Men männen och deras hustrur började klaga högt över sina judiska bröder. Några sa det, med våra söner och döttrar är vi många. Vi måste få säd så att vi kan äta och överleva. Andra sa det, vi måste pantsätta våra åkrar, vingårdar och hus för att få säd mot svälten. Åter andra sa det, vi har varit tvungna att låna pengar på våra åkrar och vingårdar för att betala skatten till kungen. Vi är av samma kött och blod som våra bröder och våra barn är som deras barn. Men ändå måste vi lämna bort våra söner och döttrar som slavar. Några av våra döttrar har redan blivit slavar och vi står maktlösa. Och våra åkrar och vingårdar är i andras händer. Jag blev mycket upprörd när jag hörde vad de sade och hur de klagade. Jag överlade med mig själv och tillrättavisade stormännen och föreståndarna och sade till dem, ni bedriver ocker mot era bröder. Därefter kallade jag samman en stor folksamling mot dem och sade till dem, vi har efter förmåga friköpt våra judiska bröder som var sålda åt hedna folken. Ska ni nu sälja era bröder eller ska de sälja sig åt oss? De teg och kunde inte svara ett ord. Jag sade, det ni gör är inte rätt. Borde ni inte vandra i fruktan för vår Gud så att våra fiender, hedna folken, inte får orsak att håna oss? Även jag och mina bröder och mina tjänare har lånat dem pengar och säd. Låt oss nu avstå från vår fordran. Lämna redan idag tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivlundar och hus till dem. Och ta inte ut den ränta på pengarna, säden, vinet och oljan som ni har att fordra av dem. De svarade, vi ska ge tillbaka det och inte utkräva något av dem. Vi ska göra som du har sagt. Sedan jag hade kallat till mig prästerna lät jag dem svära på att de skulle göra som de hade lovat. Dessutom skakade jag fram stycket på min mantel och sade, var och en som inte håller sitt löfte, honom må Gud skaka bort från hans hem och allt han äger. Ja, han ska bli utskakad och berövad allt. Och hela församlingen sade, amen. Och de prisade Herren. Sedan gjorde folket som de hade lovat. I föregående predikan ur Nehemja bok som utgick från kapitel 4 så fick vi höra om hotet utifrån när det kom till återuppbyggandet av Jerusalems mur och att nyckeln för församlingen fanns i att inte vara rädda för att Herren Gud var med dem. I kapitel 5, vilket är kvällens text, så ser vi som på beställning ett hot inifrån församlingen växa fram. Detta är ingenting nytt för Guds församling. Men själva naturen av hotet kan ta olika former. Det som jag kommer att fokusera på ikväll är åtgärden till det här hotet. Åtgärden jag tycker mig se är självuppoffring för församlingen. Och jag har delat upp det här meddelandet i tre korta punkter. 1. Nehemjas exempel. 2. Våra exempel. 3. Kristi exempel. Så, punkt 1. Nehemjas exempel. När vi läser ur kapitel 5 av Nehemja bok så tror jag det är svårt för oss att på riktigt sätta oss in i den här desperata situationen. För när var det senast vi på allvar behövde överväga att sälja ett barn eller två i slaveri för familjens överlevnad? Eller har vi själva stött på en broder som säger till oss att vi är hans enda hopp och att han nästan till vill sälja allt han har till oss? Med det till synes omöjliga uppdraget framför dem, med det yttre hotet som konstant var där nu och samt en svår fattigdom bland dem, var det nog lockande att sänka blicken och att fokusera på sin egen överlevnad. Men när stormännens och föreståndarnas fokus låg på det jordiska, det vill säga deras välgång där och då, då så såg Nehemja på situationen med mer andliga ögon. Han talar klarspråk kring deras synd. De bedriver ocker mot sina bröder, som vi ser i slutet på vers 7. Han visar på hur de motverkar deras nyinköpta frihet i vers 8. Och inte minst hur allt detta ger hedningarna orsak att håna dem som Guds utvalda i vers 9. Och som vi fick också höra från Jimmy i kapitel 4, att Gud identifierar sig med sitt folk. Så på ett sätt nu så drar de Guds namn i smutsen genom att göra så här mot varandra. Så här har vi problemet, hotet, framför dem. Hotet mot församlingens enhet samt testandet av Guds välsignelser i deras uppdrag. Och Nehemja håller inte tillbaka i sitt tillrättavisande. Jag tror det är lätt för oss att se kraften i orden som man använder i de här verserna och de som följer. Nehemja må vara känd för hur kärleksfullt hård han kunde vara för församlingens bästa. Men jag skulle vilja fokusera på kraften som finns i agerandet som följer. Observera hur Nehemja under sin tillrättavisning i vers 10 också visar vägen de bör ta genom att själv ge upp sin fordran. Vikten av att få se honom ge upp det han juridiskt sett hade rätt till tillsammans med dem bör inte underskattas. Och Nehemjas exempel fortsätter sedan i slutet av kapitlet, det vill säga vers 14-19. Och jag läser: ända från den dag då jag utsågs till deras ståthållare i Judaland, från kung Artaxerxes 20:e regeringsår till hans 32:e, 12 år åt varken jag eller mina bröder den mat som en ståthållare har rätt till. Tidigare ståthållare, de som var före mig, hade lagt bördor på folket och tagit mat och vin av dem, och dessutom 40 siklar silver. Även deras tjänare uppträdde som herrar mot folket, men så gjorde inte jag, för jag fruktade Gud. Jag fortsatte också att arbeta på muren. Vi köpte oss ingen åker och alla mina tjänare deltog i arbetet där. Och vid mitt bord åt 150 man av judarna och deras föreståndare, förutom de som kom till oss från folken runt omkring. Varje dag tillagades på min bekostnad en oxe, 6 utsökta får och dessutom fåglar. Var tionde dag skaffades en mängd vin av olika sorter. Ändå krävde jag inte att få ut det underhåll som ståthållaren hade rätt till, eftersom arbetet tyngde folket så hårt. Tänk, min Gud, på allt vad jag har gjort för detta folk och räkna mig det till godo. Nu, ifall det finns någonting som jag önskar att vi tog med oss från Nehemjas exempel, så är det hans attityd och slutmål i hans uppoffrande som visas i bönen som han avslutar med. Tänk, min Gud, på allt vad jag har gjort för detta folk och räkna mig det till godo. Nehemja söker alltså inte uppskattning eller återbetalning från sina medmänniskor, utan går istället till Gud för uppskattning och ett belönande från honom. Punkt 2. Våra exempel. Vi idag kanske inte har samma relativt stora position eller rikedom som Nehemja hade, som vi just nu är kallade att lämna ifrån oss. Vi kanske inte just nu är omringade av bröder och systrar som lider av samma materiella fattigdom. Men vi lider sannoliken inte brist på behov i Guds församling. Jag önskar att göra något som Morgan gjorde i morse, vilket är att se den materiella fattigdomen och översätta det till det andliga. För dina bröder och systrar är just nu i behov av uppmuntran. De är i behov av kärlek, undervisning, bön och kanske tillrättavisning med mera. Ibland är vi öppna med hur desperat vi behöver detta, och ibland håller vi det dolt. Det förändrar fortfarande inte behovet, och därmed inte heller vårt ansvar. Vi som har lovat varandra allt detta i vårt församlingsförbund. Amen. Nu kanske ni undermedvetet protesterar till detta och tänker att jag är minsann inte så desperat i att bli älskad, i att bli uppmuntrad etc. Men det är en lögn. Dessa saker är vårt bränsle, som Guds avbilde, men speciellt som kristna. Vi som varje dag befinner oss i ett andligt krig. Vi vet alla vart någonstans i världen vi bor, vad vi är omringade av, och om det är som går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Första Petrusbrevet 5:8. Finns det någonting som gläder Guds rikes fiender så mycket som en församling där man glömmer bort att se till varandras andliga behov? Erkännandet av detta är inte det jobbiga. Det jobbiga är att det nästan alltid krävs någon form av uppoffring för att fylla just de här behoven hos andra. Även ifall köttet i oss hatar det här faktumet så kommer vi inte undan det. Men ifall sanningen ska fram så är vi nog mer troliga att se till våra egna behov, till församlingens förlust. Är vi inte för det mesta obalanserade i hur vi spenderar vår tid, vår energi och våra resurser? Och när vi väl vandrar på stigen av självuppoffring, hur ofta blir vi inte förbittrade i det? Då vi märker att ingen på riktigt verkar uppskatta allt som vi ger för alla andra. När vi ser på Nehemjas exempel som pågick i 12 år, så tror jag det är oundvikligt för oss att inte bli något missmodiga när vi sedan ser på oss själva. Ifall vi inte ser det i ljuset av vad hans uppoffring pekar framåt mot. Så gå med mig till Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-8 ska jag läsa. Filipperbrevet 2, vers 6. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Det här tar oss till punkt 3. Kristi exempel. För ifall vi anser att Nehemjas uppoffring var imponerande, vilket den verkligen var, så kan den inte komma i närheten av uppoffringen som Kristus Jesus gjorde för sin församling. Hur kan vi ens börja att förstå den förlust och förödmjukelse som Guds son behövde genomgå för att frälsa oss från vår synd och från Guds vrede? Jag läser ur Jesaja 40, vers 15-17. Ni behöver inte gå dit, men lyssna. Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn. Libanons skog räcker inte till offerved. Dess djur inte till brännoffer. Alla folk är som ingenting inför honom. Mindre än noll och tomhet anser han dem vara. Att han som talas om här skulle välja att ge upp sin oändligt höga ställning för att vandra på den här fallna och korrupta jorden, bli övergiven av sina relativt få följare för att sedan dö på ett av de mest fruktansvärda sätten som existerar, det är ett ödmjukande som vi kommer att förundras över i resten av evigheten och ändå aldrig kunna greppa storheten av. Och det ännu mer skandalösa är att han gjorde det för oss upproriska syndare som till skillnad från honom så ofta håller fast vid våra relativt fjuttiga rättigheter med ett järngrepp. Men vilken frid det är och vilken glädje det är att det inte hänger på vår förmåga att uppoffra oss på ett perfekt sätt. För han har gjort just det åt oss, vi som tror på hans namn. Att vi nu får nåden att be någonting långt större och mer djärvt än Nehemja. Tänk min Gud på allt vad din son har gjort för mig och räkna mig det till godo. Det är inget annat än skandalöst på ett alltigenom underbart sätt. Och när jag väl har den här sanningen i mitt sikte, vad är det ens att poängtera någonting gott som en broder har gjort, trots att det känns pinsamt och onaturligt i uppmuntrans ande? Vad är lite stel stämning för ett syskon som behöver tillrättavisning? Vad är lite förlorad sömn för en lidande syster som behöver bön? I och med att vi vet att ingen uppoffring som görs i Jesu namn är liten i Guds ögon. Låt oss vara ivriga, inte kortsiktiga och bittra i vad som ibland krävs av oss. Vi har en himmelsk fader som ser i det fördolda. Hur kan vi låta bli att jubla inombords när vi får se möjligheten att ge upp någonting för en broder eller systers skull? Vi ska strax ta del av Herrens måltid. Låt oss då begrunda Jesu Kristi uppoffring av kropp och blod för oss. Och i det finna allt vi behöver. Allt vi behöver för att i veckan framför oss med glädje gripa tag i varje tillfälle att tjäna varandra. Även om det är till vår egen temporära förlust. Vår frälsares förlust var temporär. Men vi vet att nu så är han upphöjd över allting och har namnet över alla namn. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig innerligt för att du valde att uppoffra din enfödde son för att vi skulle få förlåtelse för våra synder och evigt liv. Herre, hjälp oss att blicka djupare in i din uppoffring, för vi vet att det är där som vi finner kraft och vilja att ge upp oss själva. Vi ber i din älskade sons namn. Amen.